Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow.
Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt turbulent avsnitt av Market Makers. Hör du Fabian, har du några rena kalsonger kvar?
Dow Jones, more like Down Jones, am I right guys?
Nej, det är skakigt på börserna minst sagt. Igår var amerikanska börsen upp runt 5%. Idag är de ner 3,5%. Det är lite sjukt, jag fick uppdatera flera gånger. När vi satt och skrev på det här förut idag så skrev jag då att ja, men börsen är ner 1%. Sen kollade jag in det igen innan vi skulle in och spela in. Ja, då var det minus 2%. Och nu här, precis när vi är i skrivande stund, brukar man ju säga. Vi skriver ju inte riktigt nu, utan nu spelar vi in. Men då är det ner 3,5% på de amerikanska indexen. Och detta trots en räntesänkning. Men vi kommer att återvända till det, eller hur?
Mysig volla. Det är lite kul ändå. Jag tycker typ det här är roligare än vad 2019 var.
Ja, men faktiskt, det är lite skojigt det ändå när det händer någonting. Det är klart, något ska man få för att man förlorar massa pengar. Då ska man i alla fall få lite underhållning. Men vi kommer såklart prata väldigt mycket om det här. Och som ni vet, vi spelar ju in på tisdagar. Det är tisdagen den 3 mars. Jag förstår att folk kommer tycka att det är irriterande att det är 2 dagar däremellan. Men helt ärligt, så mycket händer inte på 2 dagar. Visst, vissa kortsiktiga saker, men det långsiktiga perspektivet behålls. Men vi kommer såklart beröra nedgången väldigt mycket. Vi kommer beröra vollan, vi kommer beröra makro och så vidare. Och ge vår syn helt enkelt lite hur vi gör. Men framförallt kanske både corona kan påverka, men också hur generellt den ekonomiska situationen ser ut. Innan vi gör det så kommer vi bränna av några snabba saker. Och vi vill såklart också nämna att vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation. Du ska alltid göra din egen analys. Vi kommer bara dela med oss om hur vi tänker, kanske ge lite inspiration, tankar för hur du själv sen kan ta dig vidare och göra dina egna finansiella val. Eller hur?
Absolut, lyssna inte på en kille i en hoodie och en annan kille som sitter i en t-shirt.
Det vet ju inte de att vi gör. Vi skulle lika gärna kunna sitta nakna. Så lita inte på någon som sitter naken och spelar in podcast, kan jag säga.
Eller, det är jävligt fan big dick energy alltså.
Jag hörde om ett sånt knep någon gång. Någon journalist som satt, han brukade klä av sig naken, han skulle göra telefonintervjuer för att känna att han hade en form av övertag mot den kändisen han intervjuade. Då kändes det liksom som att han var i en power position.
Det där kan man säkert bli anmäld för nu för tiden alltså.
Men, nu kör vi igång. Vi har återigen med oss Best Secret som sponsor. En av våra favoriter, de är återkommande. Vi har tidigare nämnt att de kommer följa med oss hela året faktiskt då, vilket vi är superglada för. För vi är bägge nöjda kunder hos bestsecret.com sedan tidigare.
Ja, och som ni säkert minns är det en e-handel med 20-80% rabatt över 3000 varumärken. Och det handlar ju faktiskt om riktigt bra kvalitetsmärken inom kläder, accessoarer, sportartiklar och till och med inredning.
Faktiskt klockor också. Det finns ett klockmärke sådär som har över 30% rabatt, och på en klocka som kostar kanske 30 000, ja, då är det ganska stor rabatt måste jag säga. Där kan vi prata om sparkrona. Men det kallas ju också det hemliga modeparadiset, och det är faktiskt av en anledning, för man måste bli inbjuden. Det är liksom hemligt vad som finns på den här sajten. Det är otroliga priser och ni måste bli inbjuden för att se dem, och det blir man genom att gå in på bestsecret.se/marketmakers. Och det här medlemskapet är såklart kostnadsfritt, men platsen är faktiskt begränsade. I Tyskland, där Best Secret har funnits över 100 år, så är det faktiskt totalt slut. Det är nästan omöjligt att komma in på plattformen. Så passa på att bli kund redan nu och kika in.
Ni kan ju såklart också kika in avsnittsbeskrivningen där ni hittar länken.
Ja, och något jag vill att ni ska kika in, det är en av mina favoriter på Best Secret. Det är ju ett svenskt skjortmärke som snart ska börsnoteras eventuellt. De gör otroligt verkligt strykfria skjortor. Tyvärr vill de dock inte nämnas vid namn. Det är ganska flera märken faktiskt som inte vill bli nämnda, för att de vill ju helt enkelt inte att kunder ska veta att det finns billigare att köpa på Best Secret. Så där får man då bli regga sig, gå in och kolla vad är det för märke. Kan ni lista ut det kanske?
Märken som vi däremot får nämna, det är ju klassiker som Gant, Tommy Hilfiger, Tiger of Sweden. Ja, eller varför inte Oskar Jakobsson?
Ja, kvalitetsgrejer. Passa på att fynda. Det finns vårsneakers, kanske något inför utomhusträningen som snart drar igång här. Eller en jacka då för det sköna vårvädret som vi hoppas är på ingång. Jag såg också att det kommer lanseras nu här på torsdag och fredag. Så lagom till ett avsnittet släpp så kommer man släppa stora kollektioner med barnkläder. Vet inte hur många som är intresserade av det, men jag kommer i alla fall kika in det garanterat. Tyvärr inte sett några ansiktsmasker för att skydda sig mot det här coronaviruset. Men det kanske kommer någon sån från Calvin Klein snart, eller vad tror du?
Ja, man måste ju ha. Jag såg faktiskt flera ansiktsmasker on the runway på senaste modeveckan. Men vill ni veta vilka mer märken som finns, gå som sagt in på bestsecret.se/marketmakers och registrera er. Sedan kan ni shoppa vidare på webben, eller varför inte ladda ner Best Secrets fenomenala app.
Skönt att höra. Trots att du har lämnat Linköping så lämnar inte Linköping dig. Du har kvar här webben. Det är bra det, Fabian. Vi säger stort, stort tack till Best Secret. Och då sa, jag vet att alla sitter och suktar och väntar på hur kommer börsen gå framöver? Vad är market makers syn på börsen nu och marknaden generellt? Men först vill jag att du vill bränna av några snabba lite så här.
Jag tänkte snappa ta upp Spotify och Google riktigt snabbt. Och framförallt nu när vi spelar in det här, i natt kommer Super Tuesday hända i USA. Det är alltså där de bestämmer, lite bestämmer, men är de största liksom,
en av de största politiska händelserna kring primärvalet.
Exakt, för att hitta den demokratiska kandidaten. Det som var så intressant, vi såg ju att Bernie Sanders har ju varit i stark ledning. Men, vad såg man nu i helgen och i måndags? Jo, Buttigieg och Klobuchar hoppade av. Och det gav ju faktiskt en riktig styrka till Biden som har varit jävligt trött. Han har ju inte vunnit så mycket förutom North Carolina.
Stjärtgegget och Klobuchar-tet hoppat av.
Exakt, det gör ju helt enkelt att Biden ser ju helt plötsligt jäkligt stark ut. Det var ju väldigt strategiskt att hoppa av innan Super Tuesday. Och går in alltså med två moderata och två liberaler in i Super Tuesday.
Och generellt så sägs det, jag tror ju, jag är helt övertygad att Bernie Sanders, han kan säkert vara stark inom demokraterna, men han kommer aldrig vinna över några republikaner, är helt övertygad om. Alltså han är ju inte en rätt kandidat för att sluta Trump. Däremot skulle någon som Bloomberg, som jag nu dock tror skulle endorsa Biden istället, han skulle kunna, kanske kunna ta det. Biden är också mycket mer intressant kandidat, så det gäller ju att ta över. Jag menar, det finns ju, precis som i Sverige, så finns ju de som alltid kommer rösta på samma parti. Det handlar allt om den här mittenfåran, det är de som måste flytta över. Och jag har väldigt svårt att se att de skulle rösta på Sanders, eller?
Ja, nej, jag har lite annorlunda vy. Jag ser ju det liksom som ett väldigt splittrat parti. Du har Liberalerna, du har Moderaterna i ett parti. Och det är egentligen helt, helt dumt. De borde splittras in i två partier. Framförallt tror jag inte Bloomberg skulle ha någon chans mot Trump. För jag tror att det skulle leda till att så många demokrater inte skulle gå och rösta. För att de är så starkt emot just det här Trump-grejen. Att någon ska kunna komma i stort sett betala sig in i presidentskapet. Han har ju sagt att han ska lägga $1 miljard bara på att bli demokraternas kandidat. Och det kan jämföras med typ Bernie Sanders rekorddonationer som ligger på typ 30 miljoner i månaden eller någonting. Helt enkelt, han kan ju outspenda alla, och på något sätt så förstör ju det lite den demokratiska processen. Så att jag tror faktiskt mer i så fall på att Bernie Sanders har en större chans att slå Trump än vad Bloomberg har.
Ja, vi får se. Sen vill du säga någonting om, vad sa du, om Spotify och Google. Vad har hänt där?
Spotify blir bara mer och mer intressant. Först hade vi det här med podcast som vi tog upp några avsnitt sen. Och, vi tog väl upp det förra året också. Men i alla fall, Spotify har nu pitchat in till förlag och musiker att de ska betala för marknadsföra sin musik på plattformen för att kunna öka deras egna popularitet och spridning. De har ett verktyg som heter Marquee, och det är helt enkelt en fullscreen-rekommendation för nya album, men som endast kommer upp om du faktiskt lyssnat på artisten tidigare. Till exempel, Niklas, jag vet att du är ett stort fan av Amy Diamond. Så om hon skulle släppa en ny skiva så hade du sett det komma upp. Och det här används redan av till exempel Justin Bieber och Lil Wayne. Och det här är intressant för att det ger någon typ av intäktsdiversifiering, och Spotify får lite mer makt inom musikområdet i en two-sided marketplace helt enkelt. Det bygger helt enkelt upp någon typ av monetiseringsmekanism som har varit väldigt svag för Spotify. Nu har du podcast och du har utökat marknadsföring. Dessutom sitter de i diskussion med de större skivbolagen att starta en så kallad revenue pool som skivbolagen inte ska kunna komma åt med sina royalties, som kommer vara den här typen av marknadsföring, och eventuellt tror man också även podcasts. Det betyder att en allt mindre del av Spotifys totala intäkter kommer kunna tas av de här skivbolagen. Ja, vem vet, kommer artister till slut betala mer till Spotify än vad de får i royalties? Vet inte, men om...
Då lär ju Amy Diamond fråga sig själv, what's in it for me? I really gotta know.
Nej, men om du kollar på mindre musiker, det de alltid har tjänat pengar på är sina konserter och sitt merch. När CD-skivor var jävligt tätt, det du tjänar pengar på, om du inte var någon jävla Justin Timberlake eller liknande, det var ju på konserter. Du fick inte ett piss för dina CD-skivor. Jag tror att så kan det till och med vara för större musiker i framtiden. Det blir lite som om alla har Spotify och du inte betalar för vad på Spotify. Ah, du är lite kört. Det är ju bara att kolla på, vad fan heter han då? Han, inte Kanye West, utan Jay-Z.
Jay-Z. inte Beats, utan han hade ju något som heter Tidal.
Exakt, och då lämnar han ju helt Spotify. Ah, vad hände då? Ja, Tidal konkade ju och han var tvungen att komma tillbaka med svansen mellan benen för att ingen lyssnade på hans musik när han var på Tidal som ingen använder. Så att,
det är svårt det där, och det är, samtidigt får man ju, man måste vara försiktig med det, för att man vill ju heller inte riskera sin position. Alltså Spotify, för att göra en sån här typ av manöver så krävs det nästan att man är marknadsledande eller kanske till och med dominerande på marknaden. Men det är ett intressant grepp ändå.
Jag tycker att det är extremt intressant, och man blir i alla fall lite mer bullish än man varit tidigare. Speciellt tycker man att Danne Ek verkar rätt strategisk. Sen om man hoppar över på ett annat techbolag som heter Google, det hoppas jag att du känner igen, Niklas.
Och de har ju nu stängt ner sitt kontor här för mig, för att det var någon som hade bekräftats ha coronavirus hos Google. De ställer väl också in den här stora techfestivalen de skulle hålla i, eller åtminstone vara på.
Ja, och journalister började skämta om dem att de var idioter. Så det blev väl så att Microsoft inte stängde ner sitt kontor på grund av det.
Och vi är ju livrädda just nu för att Berkshire Hathaway ska ställa in sin årsstämma som vi har köpt flygbiljetter, boende, hyrt bil till och så vidare. Det vore trist. Och Charlie Munger är väl 96 är han väl nu, och Buffett 89.
Ja, riktigt riskzon.
Vilket betyder att det är ganska stor chans att de är riskzon, och nästa år så kan det ju finnas en stor chans att de kanske inte ens finns kvar, någon av dem. Vi hoppas att det här blir av. Jag är lite orolig. Det är min största oro med corona faktiskt.
Ja, det är ju också intressant med den här demokraternas valprocess nu. Just att alla pushar ju 80. Det är ju extrem riskzon för corona. Och vad gör man som politiker? Man går runt och skakar folk i händerna, träffar massor med människor man aldrig träffat förr i stora mängder. Lär ju finnas någon där med corona. Skulle vara extremt intressant. Inte intressant, hade ju varit jäkligt tråkigt. Men också undrar vad som skulle hända om en eller flera av kandidaterna insjuknar i corona. Det är ju en rejäl risk som jag tror jäkligt svår att vet du hur man ska hedga sig för. Men i alla fall, tillbaka till Google. Deras dotterbolag Waymo, alltså för självkörande bilar, tar in $2.25 miljarder i extern investering. Och det är intressant, för vad betyder egentligen det här? Helt enkelt betyder att Alphabet, de inte längre fortsätter att finansiera sina självkörande bolag, eller kanske rent av deras stora portfölj med förhoppningsbolag. Så man kanske ser fler externa investerare framöver. De vill helt enkelt diversifiera risken, men samtidigt vill de nog också ta in kompetens för att få de här bolagen att lyckas. Det är också en väldigt stor runda, vilket talar för Waymo. Många som är intresserade och tror på bolaget. Bland investerarna har vi Magna, vi har Andreessen Horowitz och vi har AutoNation. Magna är teknologiföretag för bilar. En anledning varför de troligtvis kommer in är för att de kan sköta retrofitten på en stor skala. Och det är alltså att när man utrustar gamla bilar med ny teknik. De kan helt enkelt ta emot en designspecifikation och dra upp en produktionslina utan att Alphabet kommer behöva investera i sitt egna equipment manufacturing. Till exempel som Foxconn gör för Apple. Det är någon typ av egen manufacturer. Sen har AutoNation, en stark auto-retailer med stark försäljningskanal. Helt enkelt strategisk allians med andra ord. Och jag kanske får dem lite snurr på sin stora bettingportfölj.
Ja, men det är ändå intressant att se just att Google egentligen på sätt och vis börjar sänka ner risken. Det är ju många som pratar om att Google skulle vara ett okonjunkturkänsligt bolag. Alltså, det låter flummigt att säga så, ett icke-konjunkturkänsligt bolag. Och det är ju helt enkelt intressant. De är ju ett annonsbolag i slutändan. Så att det är klart att de vill ju säkert också lite hedge eller sänka sina risker inför en eventuell lågkonjunktur eller till och med recession då. Så jag tycker inte att det är orimligt att de försöker ta... De har ju överlag hållit på mycket med kostnadskontroll nu i den sektion som de kallar för other bets. Det vill säga att de har lite mer sina... Eller moonshots kallar de väl för, va? Det vill säga de här lite mer extrema liksom, investeringarna som kan bli någonting, men de flesta kommer antagligen kanske misslyckas eller inte bli lönsamma. Så det är ju ganska rimligt ändå. Och bara för att kommentera på det med att det inte skulle vara konjunkturkänsligt. Nej, deras sökfunktion kommer aldrig vara konjunkturkänslig. Folk kommer alltid använda Google, eller alltid ska jag inte säga, men du förstår vad jag menar. Det är fortfarande den bästa sökmotorn. Men däremot så är frågan hur mycket kommer folk vilja spendera på ads eller annonser? Ja, och det kommer såklart sjunka i en lågkonjunktur. Det ser man tydligt. Så att, det är intressant ändå, den här typen av spaningar är ändå intressant för att känna av lite hur klimatet ser ut. Men du...
Absolut, marknadsföring är ju, har ju alltid varit konjunkturkänsligt. Bara för att det är online över tiden betyder inte att företag fortfarande kommer ha en statisk mängd pengar att spendera när det, en inkommande recession kommer.
Nej, det är som alltid. När den ekonomiska, liksom, ekonomiska aktiviteten mattas av, ja, då kommer folk spendera mindre. Och det kommer finnas dessutom färre företag eftersom det är en del som kan, till och med kanske går i konkurs. Innan vi hoppar in på vår stora makrodel idag så vill vi också presentera en sponsor som är tillbaks. Med oss igen denna vecka har vi en kär sponsor i form av Switcher. Och det är alltså Switcher utan E, så S-W-I-T-C-H-R, Switcher, som gör det möjligt att investera i lönsam solkraft. Vi tycker faktiskt att Switcher är en riktigt spännande plattform. Det tyckte vi förra gången var med på den också och talade väldigt varmt om då. Och vi är som sagt väldigt glada att ha dem tillbaks som sponsor.
Investeringarna i solenergi är numera större än investeringarna i både gas, kol och kärnkraft. Men det kommer knappast någon överraskning för dig som lyssnar på vårt avsnitt om just cleantech.
Precis, och genom att investera i Switcher bidrar man inte bara till omställningen mot mer förnyelsebar energi. Det finns dessutom goda möjligheter att vara med på en riktig tillväxtresa enligt bolagets vd Simon Uldén, som har även varit med och grundat Switcher.
Man genomför just nu en finansieringsrunda för att ta in nytt kapital och givetvis ska det utnyttjas offensivt för att kunna expandera verksamheten. Fokus nummer ett är att öka det egna beståndet av solparker.
Precis. Bolagets huvudsakliga produkt är dock plattformen vi nämnde i tidigare avsnitt där privata investerare kan bli delägare i kommersiella, lönsamma solcellsparker. Och man investerar nu dessutom, förutom att köpa upp till gamla solcellsparker som man gör mer effektiva och tjänar pengar på, så satsar man nu också på att börja bygga egna från scratch. Via den här mobilappen då som man har till plattformen kan man till och med följa elproduktionen live, se massa spännande fakta kring hur det påverkar både miljön och din investering. Jag tycker man ska kika in den för den är snygggjord alltså, och kul så att man kan se sin investering leva på ett annat sätt. Och tänk att även om till skillnad från börsen som kan gå både upp och ner, så kommer du alltid här få en så att säga positiv effekt i form av mindre koldioxidutsläpp och så. Så här kan du alltid ha glädje när du tittar in i appen, och det känns ju skönt till skillnad från våra kära nätmäklare.
Ja, och för att läsa mer om Switcher, deras plattform och hur du kan investera i bolaget, besök switcher.global. Det är alltså switcher.global, och vi givetvis länkar vi det här i avsnittsbeskrivningen.
Precis, det är alltid lättast. Gå ner i avsnittsbeskrivningen, klicka på länken. Där kommer du också hitta en riktigt bra artikel om bolaget där de intervjuar vdn, de pratar lite om dess planer, hur plattformen fungerar och mycket, mycket mer. Jag tycker den är sjukt läsvärt. Och som vanligt, alla investeringar sker på egen risk, så läs alltid prospekt och så vidare innan ni investerar något. Men vi säger stort tack till Switcher som vi verkligen ställer oss bakom. En väldigt intressant plattform tycker vi. Oj, 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 vilken spännande vecka vi haft som sagt. Vollan är otrolig. Jag lyssnade på Hedgeye här häromdagen. Då. De har satt in en mängd liksom, extra insatta sändningar och sådär. De har ju gått så långt att de till och med kallar marknaden för uninvestable på grund av den stora vollan. Varför? Jo, för att över 90% av den dagliga handelsvolymen i USA styrs av automatiserade flöden. Och de här förstärker rörelserna, de gör dessutom också, det gör att det blir mer svårnavigerat helt enkelt. Sen ska man då såklart påpeka att ja, det är Hedgeye-strategi som de upplever som gör att ibland investerare beror på hur de prissätter i sina prognoser. Det är baserat väldigt mycket på volatilitet bland annat. Men jag tycker själv faktiskt också att det är närmast omöjligt att våga ta bett på en riktning när det svänger liksom flera procent åt olika håll varje dag. Det kan ju liksom gå upp plus 2%, gå ner minus 2% och sen upp 2%. Alltså det är sådana extrema svängningar. Vilket gör att ja, det blir ganska svårt. Lång kan man ju alltid vara, men ska du korta någonting till exempel, ja då, jag har tidigare liksom oftast använt då mini-futures och den typen av produkter. Men det blir väldigt svårt när det är sån volatilitet, för det blir oftast dyrt och riskerar att stoppas ut på saker trots att du kanske har rätt i riktningen. Jag tycker det är jättesvårt. Hur tycker du?
Ja, även om man vill vara lång så är det extremt svårt att sätta upp en plan för när man ska köpa in sig om man har kassa vid sidan. Det är ju väldigt lätt i sådana här lägen att man spenderar den kassan alldeles för fort. Och det har man ju även sett att många har gjort. Går ner 5-10% så helt plötsligt är man fullinvesterad. Det kanske inte är superkul om du går ner ännu mer. För då är det klart man vill ha kassa utnyttja.
Ja, och det är ju svårt tycker jag. Det är också det man blir ändå påverkad. Även fast man tycker att man distanserar sig ganska mycket, så blir man ju såklart påverkad av starka rörelser. Så nu när det är ner 3-4% på amerikanska börsen här igår, var det ju upp 5% istället. Jag pratade om i helgen att min syn på det just nu var att efter de här 3 eller 4 nedgångsdagarna i rad så skulle vi ha en studs upp. Det är ganska rimligt när det blir så översålt, men framförallt också för att det var givet att Fed kommer komma ut och försöka save the day och sänka räntorna. Det har de gjort nu precis. De gick precis ut med att de har en emergency rate cut. Jag kommer komma in mer på det, men jag nyttjade ju sån uppstuds då till att faktiskt sänka ner risken och sälja av lite grann, köpa in mer guld och så vidare. Och ja, det var det jag pratade om på Twitter. Men då är det klart att så här, sen någon dag senare, ja, då går amerikanska börsen upp 5%. Och då tänker man ju att ah, shit, jag skulle inte gjort det. Kanske bara var en dipp. Men det är väldigt svårt och man blir väldigt påverkad av de här rörelserna. Men jag tror ändå att det är rätt val. Jag tror att det här var ett bra säljläge faktiskt. Generellt ska man nog nyttja de här studsarna till att sälja just nu.
Det jag tycker är jäkligt intressant, det är att det ställer ju en verkligen mot väggen i liksom vilken conviction man har i sina case. Jag menar, mina största case, då är jag inte alls skakig eller liksom orolig. Sen har jag några mindre case och då har det blivit så här, ah shit, vet jag tillräckligt mycket om de här? Då sitter man och det är en jäkligt dålig känsla, för det visar ju att man kanske var lite snabb på bollen i vissa case. Det har ju lett till att jag också har skalat av lite. Inte mina stora case, ligger oberörda, men lite i de mindre casen för att utöka kassan lite. Och det är säkert många som tycker att jag är dum i huvudet som gör det. Men jag gör som Hedgeye säger, sell the highs.
Nej, men jag håller med om det helt och hållet. Jag har också rensat framförallt bland mindre innehav. Mycket också för att, som jag pratat om nu, att jag har haft en hel del momentum-case. Och ja, momentumet har ju tappats i många av de casen. Och några där är väldigt tydligt, kanske konjunkturkänsliga också. Så jag har rensat ner, men behållit en del saker som jag, precis som du tycker, är som jag skulle vilja äga i alla fall. Vilket betyder att bygger du på fundamental analys, du tycker värderingen ser aptitlig ut, ja, blir det billigare då så är det bara ännu billigare. Och framförallt är det bolag som jag tror inte kommer påverkas nämnvärt av egentligen, ja, men verkligen kanske en konjunkturnedgång, men framförallt inte corona.
Ja, men sen är det också många som säger att man inte ska handla på makro, för det gör bara idioter. Men vi ska faktiskt gå in senare på avsnittet och förklara varför väldigt många bolag kommer påverkas rent fundamentalt.
Ja, makro är ju det som guidar så att säga det fundamentala som kommer ske. Så att jag vet inte, jag tycker att det är lite knepigt. Däremot så ska man väldigt sällan handla på makro i ett, kanske vad ska säga, ett kortsiktigt perspektiv. Det säga att det kommer, jag tror många blandar ihop det där. De pratar liksom att de tror liksom att det kommer en ny PMI-siffra från Kina och då ska man köpa eller sälja på grund av den. Det är inte riktigt så det funkar. Det handlar ju snarare om att bygga en backdrop som guider den i hur man tror bolagen kommer gå. Det vill säga hur du ska lägga dina prognoser. Om du ser väldigt tydliga...
Och tala om PMI-siffra från Kina. Han var väl rekordlåg.
Ja, men Kina å andra sidan ser väl ut att kanske kunna bottna då och vända här nu. Jag menar, så mycket mörkare kan det inte bli nu. Men min poäng i alla fall är att har du en backdrop i form av makro, det vill säga att du har ett top-down-perspektiv, om du nu föredrar det, då hjälper ju dig det med dina prognoser. För ser du tydligt att det är recessionssignaler och det är mycket som pekar på att det är en ekonomisk avmattning, ja, då kanske inte den där, liksom, det där låga P-talet på industribolaget är så himla intressant som du trodde först. Så man måste ändå tänka på vad man har för prognoser framåt. Och generellt ska till det sett att Wall Street och generellt kring analytiker är oftast lite för bullish, heter det. Eller inte alltid, när det går ner så är de andra sen brukar bli för bearish. De brukar ju följa strömmen helt enkelt väldigt mycket. Men, som sagt, Fed sänkte räntan nu i USA. Dessutom gjorde de en rekordstor injektion in i repomarknaden. Det här har vi varit inne på pratat om förut. Australiens centralbank var faktiskt den första ut att sänka. Och flera centralbanker kommer nog att följa med här med största sannolikhet. Jag såg att G7 hade något möte kring coronaviruset. Det kommer komma fler lättnader helt enkelt. Och som sagt, jag nyttjade då den här månadens uppstuds för att sänka risken ganska rejält i portföljen. Köpte även mer guld, vilket jag tror är intressant. Och jag tror att det är en av de bättre grejer man kan äga just nu. Återigen, vi har inga rekommendationer, rådgivning. Vi måste titta på det själva. Men bakgrunden till just att man vill äga guld är för att fiatvalutor tappar i värde. Alltså våra vanliga valutor som dollar, kronor och så vidare, de tappar ju värde när Fed går ut och sänker räntan, eller centralbankerna sänker räntan och stimulerar.
Och jag vill ju påpeka också att guld är ingen hedge mot aktiemarknaden som verkar finnas vissa som tror, utan det är korrelerat med aktiemarknaden, så när börsen och allt annat vänder neråt, ja, då vänder ju guld neråt också, för att folk vill ju ha likvider.
Ja, precis, till viss del. Alltså på sikt så är de inte korrelerade, men just i sådana extrema event som vi till exempel hade i fredags, när allt bara tankar, ja, då kommer folk behöva dra ut pengar därifrån det finns, och då plockar man hem lite vinster i guldet och säljer av det. Vi såg samma sak 2008 också. Det var därför jag tyckte det var ett bra läge också att nyttja. Guldet var ju ner 3% någonting i fredags, så det var ganska bra läge att plocka upp det där. Nu har den istället rallat då på att just Fed går ut och sänker räntorna och gör fiatvalutorna mindre värda. Men förutom guld, även amerikanska räntor i sig har ju varit intressanta. Men där kanske man är lite sen på bollen nu, och framförallt tycker jag att det är svårt som svensk investerare att få exponering mot det. Men de har ju gått ner väldigt mycket, och amerikanska tioåringen handlas faktiskt idag för första gången någonsin under 1%. Och vi har en inverterad yieldkurva, för att en månaders ränta ligger på typ 1,5 eller någonting. Och jag vet inte hur du känner för mig, men jag ser i alla fall fram emot en dag jag börjar få betalt för mina bolån. När Ingves ska ha liksom minus 10% ränta och bankerna ger negativa bolån.
Ja, jag ser fram emot det. Det är väl enda sättet världen kommer kunna komma ifrån det här skuldberget.
det är extremt kraftiga rörelser, och det är svårt att hålla koll. Det är stora divergenser, upplever jag också, mellan amerikanska och europeiska marknader. Till exempel svenska börsen gjorde en rejäl studs upp idag. Den var ju uppe någonstans 2-3% plus. Alltså det är tisdag den 3 mars kan jag tillägga det också, så tar vi det tydligt igen. USA dock ner på det här räntebeskedet, medan Sverige studsade på räntebeskedet. Inte så konstigt egentligen att det är ner på en räntesänkning dock. Många av er har ju också pratat om det här med likviditeten, och det funkar så länge det funkar. Men i slutändan handlar en räntesänkning om att ekonomin inte ser så bra ut. Det handlar ju om att försöka stoppa recession eller stoppa ekonomisk skada, vilket gör att när räntesänkningen kommer, då är det ändå många som, man brukar få lite kortsiktigt rally. Men det handlar också om att väldigt många tror att, oj shit, om de nu verkligen sänker, då betyder det att det är illa. Så ja, man ska vara lite försiktig med det där och tro att Fed ska kunna rädda marknaden. Det har de aldrig lyckats med förr.
Exakt, jag tycker inte man ska se en paniksänkning som ett bra tecken, vilket det här...
Nej, och därför återigen, det är så jätra bra det där klassiska sägningen om att buy the rumor, sell the news. Det funkar varje gång. Det gick ju upp på ryktena om en sänkning. Folk prisade in, eller marknaden prisade in, en 100% chans till en sänkning från Fed, och de fick ju då rätt också. Vilket gjorde att börsen gick upp på det, sen när det faktiskt kommer, det vill säga the news kommer, ja, då säljer man. Då går det ner. Så att generellt funkar alltså, ryktena ska man köpa på, och när det faktiskt sker, ja, då brukar det faktiskt reagera negativt. Och som du säger, det blir väl tydligt när man säger på det sättet också, en paniksänkning. Ja, ordet panik är ju sällan någonting som inger hopp. Ja, och jag har för övrigt också fått en hel del mottugg här, såg jag på Twitter, om att nedgången nu, den är minst anormal eftersom marknaden gick upp 4-5% igår. Men då vill man ju kanske påminna om, man ska veta negativa om de här studsarna vi hade under 2018 eller andra nedgångar vi har haft. Det är alltid så att man har bear market rally, så det är ganska kraftiga studsar, och nu har vi så extrem volatilitet också, så att det gör att det blir extra tydligt och går väldigt fort överlag. Jag tror att marknaden kommer fortsätta trenda ner ett tag här framåt. Stora frågan då förstås, när det faktiskt bottnar ut, om det är ett riktigt rally. Liksom, det var ju det vi gjorde fel, du och jag, i början på 2019, och många med oss. Att man trodde fortfarande den här kortfesten, man fortsatte bara korta i 2019, men då hade det egentligen vänt och var på väg uppåt. Vilket gjorde att man fick en dålig start på förra året. Men som sagt, man ska ändå vara lite försiktig. Man ska inte lägga för stor förhoppning på Fed, som vi pratade om tidigare. Och någon, jag tror var på CNBC, som har ganska bra citat, de sa att Fed can't cure the virus with rate cuts. Så man kan liksom inte bota coronaviruset med räntesänkningar. Det är inte så det funkar. Däremot kan man kanske stötta och hjälpa ekonomin lite grann, och framförallt finansiera på ännu mer buybacks. Vi får väl se.
Nej, absolut. Och jag tror faktiskt att om man ska vara liksom frank, så, eller ärlig heter det på svenska, är inte riktigt all risk inprisad i marknaden. Speciellt om man kollar på till exempel retailbolag och till och med industribolag som faktiskt har lite högre risk än många softwarebolag. Och som jag tror man kommer se rejält många bolag som guider ner framöver. Man kommer se en hit i marginalerna och många missar i försäljning. Man kommer inte kunna möta efterfrågan helt enkelt. Och en av de här anledningarna är den här logistikstoppen man har sett i Kina, som om, inte bara det liksom är illa, men om det sprider sig till resten av världen, så extremt stor risk för resten av året. Det är så de flesta bolag kör ju någon version av en just-in-time-metod. Det är helt enkelt att du tillverkar det som behövs helt enkelt och du använder minimalt lager. Varför? Jo, det är jävligt bra när allting går bra. Du får ju en operationell hävstång i stort sett i supply chainen. Men likt all hävstång så är det en icke-linjär effekt på nedsidan också. Och det här är troligtvis en mycket större grej än vad många tror att det är. Stoppar man en supply chain i 2 veckor så innebär inte det här att en leverans är försenad med 2 veckor. Det blir en exponentiell effekt av den här förstoppningen. För man måste tänka på att de här kedjorna är extremt komplexa. En extremt koreografi för att få de här att fungera. Om en komponent saknas så stannar hela processen i hela kedjan. Oavsett liksom om det är i första delen av kedjan eller om det är mot slutkund. Och det här är risken. Det krävs endast en eller några komponenter för att en process med hundratals komponenter stannar helt. Och som sagt, det är industri, det är fordon, det är konsumentprodukter. Det är det här som är den stora risken för oss. Det är många som säger att coronaviruset är inte farligt för oss i 20-30-årsåldern. Vi är inte i riskgruppen. Kanske lite osympatiskt att prata så. Men den stora risken för oss är det ekonomiska. Och det kommer inte, även om vi skulle bota coronaviruset imorgon, så kommer vi troligtvis se effekt på det här resten av året. Ett exempel har vi till exempel kinesiska Foxconn, saknar 22% av sin kapacitet just nu. Apples fabrik i Changsha saknar 1/4 av sin kapacitet, står för cirka 40% av headseten. Kollar man på Foxconn så säger de att de ska vara igång igen till nästa månad 100%, men skadan är redan skett. De har redan varnat för att försäljning kommer minska. Och då kommer man minskat försäljning, minskade intäkter med 45% under första kvartalet. Och då Apple för cirka 50% av Foxconns totala omsättning. Och du ser ju den här kedjeeffekten mellan Foxconn och mellan Apple. Det är viktigt att påpeka att det här är två väldigt kvalitativa bolag. Även Foxconn, som får mycket skit i väst, är en av de bästa slash mest kvalitativa tillverkarna i Kina att välja bland. De betalar väldigt bra och för att vara Kina har de faktiskt väldigt bra arbetsförhållanden. Och då kan man liksom ställa sig frågan, om en förstklassig tillverkare förlorar hälften av sina intäkter under Q1, ja, vad händer då med de sämre tillverkarna? Vad händer då med de bolag i väst som inte är Apple, som handlar av kinesiska tillverkare som stryps ännu hårdare av Foxconn? Det är ju ofta så i tuffare tider måste du välja ut dina primära kunder, och det här kan drabba otroligt många bolag. Och helt enkelt beror det här på hur länge corona får härja. Jag läste några Harvard-epidemiologister, alltså folk som forskar inom sjukdomar och skit, som trodde att 40-70% av jordens befolkning skulle drabbas.
Det är bullish.
Det är jävligt bullish. Och även om det här är extremt för bullish, även om liksom 99,9 av det här är liksom en otrolig mild smittning, så det är extremt svårt att stimulera sig ifrån. Och ja, den här Fed-sänkningen som vi pratade om, 50 baspunkter, det är ingen som tog emot det väl.
Kan ju nämna det, Sean George, som jag för övrigt har, jag tror att vi har bokat in honom till podden, men en bit fram här nu under våren. Han la ut på Twitter här om senaste gången Fed har varit ute i panikräntesänkningar som gjort nu. Jag kan bara rabbla några datum här. Det var oktober 1998, då hade vi Rysslands problem. Sänkte man mars 2001 under techbubblan, då sänkte man och sen så kraschade det. Även april 2001 och september 2001 försökte man ha emergency Fed cuts, bland 9-11 och på svag ekonomi. Sådär. Sen var det 2007, 2008 igen, så sänkte man också varje gång, och återigen den recessionen stoppade man inte heller som bekant. Så att det, man har inte så bra track record med när man gör paniksänkningar, så har det generellt inte följts av någonting bra faktiskt.
Exakt, och det är där vi sitter just nu, och men det är ju inte bara så att det själva börsen kommer påverkas. Det som är extremt läskigt med corona, det är att det är så virulent, att det är så många som är i riskzon att bli smittade. Det som händer då när så många blir smittade, det blir nästan som en D-dos-attack på sjukhus. De blir helt överväldigade. Speciellt nu när man ser att cirka 20% av alla fallen är tillräckligt illa. Inte så att de är i risk av att att dö, men det är tillräckligt illa så att de måste åka in på sjukhus. Och risken med överväldiga sjukhus, det är att ja, man kanske skulle kunna ta hand om alla coronapatienter om det hade varit i isolerat. Men det är det ju inte. Man måste ju tänka på att det här lägger ju ovanpå alla andra som redan är sjuka eller som kommer bli sjuka. Likt supply chainen så blir det någon typ av ripple-effekt genom hela samhället. Så även om corona skulle ha extremt låg, liksom lägre dödlighet än vad man redan trott, så innebär det ju en risk för alla andra som inte har corona men som har andra typer av sjukdomar. Ja, det där lät ju jävligt bäsigt, men...
Men det är ändå bra. Jag förstår att många kommer säkert att irritera sig för att vi nu är en del av det här som sprider då panik kring något som en del då säger bara är en vanlig influensa, vilket inte stämmer riktigt. Men vi kan se förbi corona, vi kan släppa den biten. Vi kommer liksom ta oss igenom det såklart, precis som allting annat. Men det som man glömmer bort och som egentligen corona är liksom någon form av inkörsport, en gateway liksom in till att inse att det handlar inte bara om coronaviruset eller handelskriget som det var ju den senaste sån här triggern. Nedgången beror ju framförallt på att den ekonomiska cykeln, vi är ju i slutet av den helt enkelt, vi har en lågkonjunktur på ingång, kanske det är en recession. Det coronaviruset gör, ja, delvis öppnar ögonen för folk, det kommer kanske att flytta fram den lite i tiden och framförallt kanske gör den djupare. Men man har haft väldigt fullt fokus på det här, vilket gör att man, precis som förra nedgången då, stirrar man sig in på handelskriget, gör att man missar det som verkligen spelar roll. Och det är snarare då liksom att ekonomin är ganska svag. Vi behöver få någon form av lite reset på det här, liksom att verkligen bottna ur det så vi kan börja gasa igen. Titta till exempel på Italien, ja, de har ju haft liksom nu massa coronafall och så vidare, men deras ekonomi är ju förfärlig. Det var det redan innan också, oavsett viruset. Och viruset kommer göra det sämre, men det var illa enligt liksom innan, och det är ingen nyhet. I Sverige tror jag faktiskt att vi kommer klara oss bättre, både för att vår ekonomi mår rätt bra, men tittar man globalt liksom så är det nu ganska viktigt att hitta bolag eller sektorer som faktiskt presterar och mår bra trots att konjunkturcykeln sjunger på sista versen. Så fundera inte bara på corona i hela tiden, det är väldigt, väldigt fokus på en enda sak. Det är för att media framförallt är väldigt enkeltspåriga. Försök tänka bredare, och då har vi faktiskt också en ekonomisk avmattning vi kanske ska ta hänsyn till. Men som vanligt finns det inga enkla svar.
Absolut, men om man kommer tillbaka till det här, om man har lite... Men jag har lite cash på sidlinjen. Och man brukar ju säga liksom att över tid så är det ju alltid bäst att vara fullinvesterad. Men jag tycker ändå i sådana här tillfällen kan det vara bra att ha sätta upp liksom punkter där du köper in dig på. Istället för att smälla vid första bästa nedgång.
Ja, de som dipköpte på 2% ner, de har ju förlorat ganska mycket mer på det. De skulle ju ha väntat lite grann och haft så tydliga nedgångar.
Och framförallt om vi ser då den här hypotesen att det kommer komma in vinstvarningar i Q1, men framförallt mot senare delen av året med Q2 och Q3, då kommer ju se bolag falla ännu längre ner, förutsatt inte att stimulanserna inte får fart på marknaden. Och då är man nog jäkligt tacksam att man har lite cash. För att det är ju ändå så att fundamenten här kommer ju återhämta sig. Bolagen kommer ju inte vara fördärvade för alltid.
Och förhoppningsvis går det ganska fort. Det gjorde det ju senast. Alltså att man får ganska utrensning. Det är det väl, om man nu ska se något positivt ekonomiskt med coronaviruset, det är att det ganska fort kan flasha ut systemet lite. Och framförallt tror jag många kanske kommer nyttja viruset för att skylla på det. För att ta lite nedskrivningar och sänka lite guidance och så. Så man kan någonstans göra lite ett omtag på det.
Ja, det såg man ju redan på några retailbolag som... Ralph Lauren och Canada Goose tror jag att det var, att de guider ner ungefär dubbelt så mycket som skulle kunna vara legit med tanke på coronaviruset.
Ja, men det är ju ganska smart egentligen att passa på när det ändå är sånt otroligt bäs och fokus på det. Då kan man ju liksom bara smyga in de andra liksom dåliga nyheterna på sidan av. Men sen som sagt, jag vill bara återkomma till det här med avmattning, att om ni inte tror på det. S&P 500, det är för mig att vi har nämnt tidigare, de har ju levererat, bolagen där har levererat ungefär 0% vinsttillväxt year over year. Så man har bort utility som är det enda som har presterat svagt, som brukar gå svagt just när den ekonomiska cykeln är på sista versen. Gav 20% vinsttillväxt, så tar det bort dem, ja, då är det faktiskt på en negativ territorium. Då var det någon då som poängterade när jag skrev någonting om det, att vill man vara lite positiv kan man just att rensa för skatteeffekter som en del har gjort. Då skulle man ligga på +2% för året. Ja, visst, 2% per året är positivt, men det är, du måste jämföra det med att amerikanska börsen gick upp runt 30% förra året, medan vinsterna bara steg då alltså 2% i best case scenariot. Så det är ganska svagt. Samtidigt har vi ett cykliskt justerat PE, eller Schiller PE som man kan kalla det också, ligger på närmare 30. Kan man jämföra med historiska intervallet eller historiska snittet på ungefär 15. Så det är svårt att säga att det är billigt nu. Det är svårt att säga, speciellt om man då kommer börja justera ner prognoser, så blir det här PE-talet ännu lägre. Eller ännu högre, förlåt. Men svaret på det här då, bara för att vara liksom ändå, man kanske kan fråga sig, ska vi sälja allt eller gå kort? Det är nödvändigtvis det som är det kloka, det finns inga enkla svar. Allt vi vill poängtera är att någonstans så kan det vara klokt att sänka risken. Och framförallt tycker jag man kanske ska tänka på att har man liksom ett, vi kommer ta oss igenom det här. Jag såg John Molden gick ut med ett rätt bra nyhetsbrev också om att prata om att ja, så, som vanligt så kommer vi ta oss igenom det här och någon gång kommer det vända, precis som du också säger Fabian. Vi kanske har en eller två kvartal i värsta fall framför oss och sen förhoppningsvis börjar vi få en återhämtning igen. Så för en kortsiktig, ja visst, då kan det vara klokt kanske att dra ner lite på risk, diversifiera in i guld eller vad man nu vill göra. För en långsiktig investering borde ju de här kortsiktiga rörelserna inte spela någon särskilt stor roll. Så avvik inte från den plan du har, det är det viktigaste. Tänk på vilken strategi du hade innan och fullfölj den helt enkelt. Är det att bara vara långsiktig månadsspara? Ja, passa på att göra det. Har du kassa sidelinjen, gör som Fabian säger då, att titta efter fasta nivåer. Har vi 10% och lägger in hälften, vid 20% och lägger in resten. Förhoppningsvis har vi inte 2008-2009 igen där det gick ner liksom 90% i något bolag och sådär. Kan nämnas bara, folk har ju ändå haft lite panik. Förra veckan sålde retailinvesterare i USA. De sålde fonder för runt 20 miljarder dollar. Det låter ju väldigt mycket, men betänk då att i slutet av 2018 sålde man hela 70 miljarder dollar, så det finns stort utrymme att fortsätta sälja antagligen.
På tal om att retailinvesterare säljer, såg idag att den populära retail-appen Robinhood låg nere hela dagen.
Mm, jag såg det. Jag får med att han gjorde det typ igår också. Så att de som kortade terminer därifrån, de hade det inte så kul igår. Men kanske roligare idag då, jag vet inte. Det där är inte okej. Och jag ser jättemånga nu också på Twitter som klagar på både Avanza och Nordnet. Jag har inte varit inne så mycket håll på att handlat, så att för mig har det inte spelat någon roll. Men det är,
men det är helt förfärligt att det inte ska fungera när man måste få det.
Nej, när det är som viktigast och störst rörelse, det är då det måste fungera som mest. Och det spelar faktiskt ingen roll då att folk sitter och, för folk sitter ju då uppdaterar och det sker mycket transaktioner. Jag såg att Niklas Andersson la ut att Avanza hade deras kortagenoter, tror jag, liksom, eller kortageintäkter hade ökat typ 100% eller något under de här dagarna. Det är klart att det sker mycket och det belastar, men fast vi lever i en värld där allting är molnbaserat, vi har liksom infrastruktur as a service och så vidare, så att det ska bara kunna skala helt linjärt. Du ska inte ens märka av att det kommer in mer. De har helt enkelt flaskhalsar de måste få bort, och jag tycker det är skit rent ut sagt. Det ska inte vara så. Folk förlorar ju faktiskt pengar på att affärer inte går att stänga. Ska man gå in på något ännu värre, så är det ju då liksom det market makers som sitter i de här olika certifikaten och turbovalanter och allt vad det är, som bara lämnar marknaden. Så får det bli för mycket volla, då går, kliver de ur och då stängs ju hela plattformen. Det har ju en effekt av, shit, nu tappar jag namnet, MiFID 2 som de tog in för ett tag. Så att, det säger, då kan du inte stänga mot andra investerare, utan då stängs hela instrumentet ner, vilket gör också att folk då kan bli utstoppade och förlorar massvis med pengar. Så det är kalabalik på börsen, men det ska faktiskt inte påverka de här typen av saker som borde vara helt automatiserade. Nu, någonting mer positivt. Om man vill vara lång någonting, vad tycker vi kan vara intressant att kika på? Vi tidigare pratade lite om rates, men rates har gått upp ganska mycket redan nu, så frågan om det är mest intressant att gå in i. Däremot tror jag då kanske man kan titta på fastighetsaktier i Sverige. Jag såg bland annat att Erik Hansén på IG, han gick ut och pratade om både Castellum och Wallenstam. Även de här Corem och de tycker jag kan vara intressant att kika på. De är rätt översålda överlag, fastighetsaktierna. De hade ju ett bra rally nu i slutet på 2019, och sen har det backat rätt rejält, och det är ju faktiskt ett av de företag som borde gynnas av lägre räntor till exempel.
Absolut, superhett vid lägre räntor.
Och guld har vi tjatat om, det ska vi inte tjata mer om. Däremot vet jag att jag får alltid, så fort jag pratar om guld så får jag massa frågor om vad köper du för guldprodukter. Vi kan inte ge någon rekommendation eller någonting så, men jag kan ju bara nämna liksom, om man nu vill titta på det. Jag använder ju Avanza i huvudsak, och där finns det de produkter som heter Guld AVA, alltså AVA helt för Avanza. Jag tycker den funkar om man nu nöjer sig med pappersguld. Det är såklart aldrig det säkraste, och det finns säkert problem med den produkten, men den är helt okej. Det kan man kika på. Så det finns även en del ETF som man vill ha fysisk guld, fast i pappersform då. Någon slags mellanting där. Sen, det här är lite kul då. Just som sagt, guld gillar vi till viss del. Fastighetsaktier kanske är intressant. Och jag gjorde ju en uppdatering nu med våran fondstrategi, den här momentumstrategin vi har pratat om, och som jag även haft investerarfysiker in och pratat om. Och det stämmer rätt väl överens med vad den liksom rekommenderar, eller man ska säga just nu. För de tre fonder den tycker att vi ska investera i just nu är just en fastighetsfond. Det är Pacific Precious, den här alltså ädelmetallsfonden. Samt även svenska småbolag. Och det sistnämnda där kan ju vara lite konstigt, då kan man ju tycka om nu så bäsiga. Men å andra sidan så är det väl därför den här strategin presterar över tid. För att om vi nu har fel om det här och det faktiskt ska upp, ja då kommer det ju någon form av liten hedge som ska säga med de här småbolagen. Och jag tror faktiskt, så tittar man på prognoser för Europa och Sverige, jag menar vi är hyfsat väl rustade, framförallt i Sverige, mot ändå sjukdomar. Och framförallt så har vi ekonomier som ser ändå ganska okej ut. Jag menar Europa har sett liksom skit ut så att säga ganska länge nu, så någonstans måste det börja bottna ut. Jag tror att USA som har en större risk än, med tanke på att det har varit så himla upphåsat och är så pass dyr den marknaden också. Så, det var en lång rant.
Ja, det var en extremt lång rant. Ja. Men jag tycker det du säger är väldigt klokt. Och framförallt när det kommer till att hålla sig kvar till sina strategier, hålla sig kvar till att fortsätta handla de aktier man tycker ser intressanta ut. För jag tror verkligen inte att man ska känna att man ska dra sig ut ur aktiemarknaden. Jag tror på längre sikt, även om det, vi ser massa länder som har ett är väldigt överbelånade så att säga, så tror jag enda sättet de kommer klara det är att liksom sänka räntorna tillräckligt mycket så att tillväxten överstiger räntorna, och det kommer ju om någonting gynna aktierna.
Ja, och troligtvis kommer centralbanken ut och stimulerar mycket, då brukar vi få tillgångsinflation, vilket alltså betyder ökade aktiepriser bland annat. Alltså någonstans, jag tror precis som du säger, men det är alltid dumt. Det är dumt att stå helt utanför över tid, i alla fall över lång tid. Och framförallt tror jag att jag verkligen uppmanar igen till att så här, frångå inte den strategi ni har om ni har en tydlig strategi. Om ni inte har det så är det dags att ta det. Ta nästa helg på er och verkligen sitta och fundera igenom hur ni egentligen vill investera. För att det värsta man kan göra är alltid att drabbas av panik, och det är väldigt lätt att ryckas med det här på Twitter till exempel och tidningsrubriker och så. Och det finns ingen anledning att ha panik egentligen. Så här, det är klart att vi kommer alltid ha kvartal när det går sämre och bättre eller sämre på börsen. Och vi vill jag också påpeka, vi vill inte verka för negativa. Samtidigt kan jag tycka, med tanke på hur bullish liksom det mesta är i tiden, för vi har ju en viss bias mot att vara positiva generellt som människor. Det är mycket liksom, se till att allt ska alltid vara 100% investerade aktier, det ska alltid vara långsiktigt, köp dippen och så vidare och så vidare. Kanske då kan vara bra att ha ett inslag av lite pessimism och negativitet, eller liksom ändå belysa riskerna ibland också, så att man får någon form av kontring till det. Så kanske man ändå gör lite mindre dåliga beslut. Jag såg till exempel någon här som hade belånat huset för att köpa, vad heter den då, Target Everyone, den ska vi döpa namnet till Spectre One, som är en riktig skitaktie som drivs av en sektledare som för övrigt gav sig på mig för att jag försökte förklara för en investerare vad teckningsrätt det var. Då fick jag personliga hot och lite sådana härliga saker. Så att jag tycker i alla fall att man kanske, jo, nu tappar jag tråden för att jag började tänka på det. Jag fick med den av en som hade belånat huset i alla fall för att investera i en aktie, och nu hade ju den fallit väldigt mycket då, så att han hade problem med hur ska jag göra nu med huset, hur ska jag berätta för min familj och så vidare. Gör inte sådana dumma grejer, försök ändå att förstå ändå att det finns risker med aktier. Trots att de har gått upp nu typ 10 år, så finns det faktiskt fortfarande möjlighet att aktier går ner också. Det är det vi ser ett bevis på just nu.
Det påminner mig om man såg jättemånga artiklar när Bitcoin, vad var det, typ oktober, november, när Bitcoin-rallyt 2017 gick som starkast. Ja, jag sålt mitt hus, barnen älskar att leva utan leksaker och leva i bilen. För att om några år kommer vi, jag vet inte, ha en egen ö. Undrar hur det gick för de familjerna nu.
Glöm aldrig det, att det finns faktiskt en risk. Det finns en anledning till att det finns den här disclaimers i poddar som våran. Det finns en anledning till att det alltid pratas om att liksom, det är ändå en högre risk i aktier. Och på tid förhoppningsvis så ska väl börsen gå upp. Det är det alla hoppas och tror. Någonstans ska väl inte tillväxten ta slut förhoppningsvis. Då har vi andra problem. Men det finns alltid en risk. Det finns en risk att det går ner, och det kan gå ner väldigt fort. Så att jobba inte med för mycket belåning och ta hela tiden hänsyn till det och ha en tydlig strategi.
Risk comes fast, som man säger.
Och med det är det väl på sin plats kanske att dra våran disclaimer, så ni vet vad som gäller.
Ja, inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst, och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Så är det, och tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och apropå sponsorer, vi har ju med oss två härliga sponssamarbeten den här veckan. Delvis är det Best Secret, det hemliga moderparadiset med otroliga rabatter på över 3000 varumärken. Den får ni inte missa helt enkelt. Är ni inte redan medlemmar så gå in på bestsecret.com/marketmakers. Förlåt, bestsecret.se. Jag tror att det är /marketmakers. Det ligger en länk här nedanför. Gå in på den bara, så är det enkelt. Det finns otroliga varumärken där och till otroliga priser. Sen vill vi också som sagt tacka igen Switcher att de är tillbaka. Switcher.global. Det ligger en länk till det också förstås. Det är ett sätt att investera i solenergi helt enkelt. Gör någonting gott. Göra Greta glad samtidigt som man tjänar pengar. Det är ju win-win. Gå in och kika på dem. Delvis så kan man då investera via plattformen i olika solcellsparker. Men man gör också själva nu en resekapital helt enkelt för att kunna köpa mer solcellsplattformen. Så det här kan vara ett intressant sätt att göra gott samtidigt som man förhoppningsvis kan få en bra avkastning. Men återigen, apropå disclaimer, alla investeringar sker förstås på egen risk. Se till att läsa på där innan ni köper någonting. Har ni några frågor om någonting?
Oss? Exakt, vill du kontakta oss kan du skicka brevduva till eller på Twitter @marketmakerspod.
Senare alternativet är lättare.
Lämna gärna en recension. Vad sa du?
Det senare alternativet är ju lite lättare. Man kan även mejla till podcast@marketmakers.se om man skulle vilja.
Exakt, och ja, lämna gärna recension på iTunes. Och stort tack igen till våra sponsorer. Och sist men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka,
förhoppningsvis lite rikare. Tja då.
Wow. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.